Det är fredagen den 28 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss så här i slutet av november, alldeles före första advent. Jag ska börja med att säga att jag undrar om inte Franske Bengtsson ligger ganska bra till när man ska ranka goda skämtar i den svenska litteraturhistorien. Jag tror faktiskt det. Ett exempel. Jag vet att jag har belästa lyssnare så jag riskerar knappast att spoila något eller någon. Och eventuella medarbetare på DN Kultur får hålla på för öronen. När jag påminner om att när vikingen Röde Orm efter 7 år kommer hem från en lång resa så går han då vägen upp till fädernesgården på kullen och noterar att en liten spång över en bäck är trasig. Precis som det var när han lämnade hemmet, vilket alltså var 7 år tidigare. En av stockarna är rutten. Orm berättar då för sina kamrater att varje gång han och hans pappa passerat den där spången hade fadern påpekat att den där spången, den behöver lagas så fort det bara går. Därför tänkte Orm, vilket nog varje svensk son skulle ha gjort, att pappa är nog fortfarande i livet. För vem förutom pappa skulle underlåta att laga en spång som han dagligen påpekar behöver lagas? Orm hade fel, men det är inte poängen. Utan Orms tanke var ju mycket logiskt. Alla har vi haft papper med dessa spångar som omedelbart ska lagas, men som aldrig blir lagade. Och alla har vi ju förvandlats till papper och mammor med dessa spångar. Det visste förstås Orm och det visste förstås Franske Bengtsson och det vet förstås vi alla. Min egen pappa, hans spång i livet, det var klinkersna i tvättstugan som stod där i travar under mangen och aldrig lades in. Och mina egna ruttna spångar återvinns över allt i huset och trädgården och livet. Svenska papper och mammor och deras uppskjutna projekt. Varför? På grund av kärleken. För att annat är viktigare. Som att hjälpa till med läxan, skjutsa till träning, tvätta gympakläderna, att klockan 11:30 en tisdagkväll ställa sig och steka pannkakor i matsäcken imorgon. Exempelvis. Och då spelar ju en rutten spång eller några klinkers i tvättstugan mindre roll. För Orms pappa Toste lagade aldrig sin spång. Vad gjorde väl det? Det gick ju bra ändå. Min pappa han fick ju så småningom in de där klinkerserna i tvättstugan. Då hade jag hunnit flytta hemifrån så det gick bra ändå. En spång mer eller mindre gör inte så mycket. Och i väntan på att alla dessa spångar ska bli lagade här eller på kullen ska vi ägna den närmaste timmen eller så, kanske lite mer, åt att gå igenom det senaste och det viktigaste om det som under veckan timats i Sverige. Men det är förstås inget jag gör ensam utan jag låter budkavlen gå runt, vårdkasarna brinna och de som svarat upp under fanorna, det är som vanligt 3 av mina kollegor som heter Peter Wennblad, Paulina Neuding och Mattias Svensson. Varmt välkomna!
Hej!
Tack. Hej.
Vilket gäng, sanslöst!
Mm.
Sjukt!
Paulina, en spång, man vill gärna ha omljud i plural där, men det är ju inte det. Det är ju flera spångar.
Mm, man vill ha flera spänger.
Man vill det, men det får man inte.
Nej.
Peter, tillbaka i startelvan. Hur känner du dig?
Lite halvskadad.
Mm, precis. Hoppas du får. Du behöver lite speltid, tror jag.
Mm, jag tror också det.
Mm. Anfallspar med Paulina idag. På ett sätt kompletterar ni varandra. Delvis har ni lite samma roll i spelsystemet. Vad tänker ni om det?
Mm, vi får sådana mejl som tyder på det.
Mm. För jag menar, ni är ju båda Mattias target player, uppspelare och sådär. Ni är mer avslutare helt enkelt. vad var det då? Ja, jag skulle fråga Mattias. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Du, hur går det med förberedelserna inför advent och jul och allt sådär? Är slingorna uppsatta?
Nej, jag följer Edvard Blom på den punkten. Men förra gången jag var här så svor jag ju över Skeppshult som hade en cykel som risat ihop totalt.
Ja, vi gjorde inte reklam för den kan jag säga.
Nej, men det måste jag göra nu därför att de har hanterat det väldigt bra.
Okay.
Så det måste jag ju ändå säga. Så jag kommer att få en ny och bättre cykel i julklapp så den ska jag testa under vintern och se hur den håller.
Okej, okay. Och det är fortfarande inget betalt samarbete med Skeppshult?
Nej.
Utmärkt.
Ja, förutom att jag har betalt för cykeln.
Det hoppas jag verkligen tar. Paulina, är det Black Friday eller Blackout Friday för din del?
Jag har faktiskt inte köpt någonting på Black Friday.
Nej, du har inte det. Mm. Mattias, du har köpt en cykel på Black Friday kanske?
Nej, men det ska nog bli en ny telefon och lite annat. Jag tycker det är toppen.
Peter, firar man Black Friday på Gotland?
Har kommit
nej,
dit?
Nej, det är bara Det är kanske något extra pris på något så här garvade skinn eller någonting.
Ja. Vad heter det på gotländska, undrar man ju direkt.
Det heter ju blöjk någonting, tror jag. Ja. Men man stryper rabisar, man gör salmbärsglögg på dem och sen firar man blöjk. Liksom.
Ja.
Peter, nu kallar jag dig avslutare. Du är ju också lite mittfältsmotor. Det är lite tärn över dig. Började som en lirare en gång i tiden, numera grovarbetare. Håller du med om det?
Nej, det känner inte jag igen. Jag känner mig mer, inga jämförelse över, mer som en Zlatan, en sån där som går runt uppe i anfallsområdet och väntar på bollar.
Ja, okej.
Okay. Jag tänkte Ingesson, älgar fram på kanten.
Paulina, Schimatzie, V, Polsche, Gransan, Vino.
Vet inte vad du sa.
Jag frågade på polska om man dricker glögg i Polen. Eller gjorde jag inte det? Då frågar jag så här, na pewno jestem najlepszym podcasterem vid Svetski.
Jag är förmodligen Sveriges bästa podcaster.
Nej, jag frågade dig, vem är Sveriges bästa?
Ja.
Och då skulle du svara Andreas.
Inte som jag hörde, men det är du.
Ska vi sluta göra skoj av ditt modersmål?
Ja,
vi gör det.
Hemspråk om inte annat.
Hemspråk om inte annat. Bra, ska vi dra igång då?
Mm.
Och då gör vi det med en av veckans så kallade snackisar. Nämligen det som TV4 Nyheter i veckan har rapporterat om Socialdemokraternas opinionsbildning på sociala medier. Där man då sprider politiska budskap via ett nätverk av sajter och konton utan att det alltid tydligt framgår att det är partiet och partiets mediebolag som är avsändare. Dessutom köper partiets mediebolag stor räckvidd på Facebook och Instagram och genom att publicera politiska budskap som redaktionellt innehåll då, vilket gör att man då kan kringgå det här Metas nya förbud mot politiska annonser. Peter, hur allvarligt är det här? Är det någonting att bry sig om?
Jag bryr sig om, tycker jag att man ska göra, men som så mycket annat, jag har ju svårt att bli upprörd över saker. Jag blir ju sällan upprörd.
Mm.
Däremot så tycker jag att det är svårbegripligt att Socialdemokraterna ägnar sig åt sånt där. Mm. Det är väl det mest gåtfulla.
Jag har sett en del jämföra med TV4s avslöjanden 2024 om Sverigedemokraternas kommunikationsavdelnings arbete i sociala medier. Är det jämförbart eller är det rent av samma sak?
Jämförbart ja och nej. Alltså, det är inte samma sak. Men alltså, i Sverigedemokraternas fall så var det ju, fanns det ju konton som liksom, där är inte alls kopplingen till Sverigedemokraterna. Det framgick inte överhuvudtaget. Och i vissa fall var det liksom lite oklart vad kontorna hade. Det var Sverigedemokraternas innehåll, men i vilken utsträckning det var kopplat till Sverigedemokraterna var svårare. I det här fallet är det ju liksom, ja, de sitter ju på Sveavägen 68 och liksom, det här är en del i en partisatsning på digital räckvidd eller liksom hitta nya målgrupper i den digitala miljön.
Mm. Okej, vi släpper in Mattias. Peter är inte så upprörd över det här men tycker ändå det är svårbegripligt. Vad är din inställning?
Men den är ganska likartad.
Mm.
Det är liksom, de satte sig på en väldigt hög häst, ska vi ju komma ihåg.
Förra året, tänker du?
Förra året. Ja. Och har ju återkommande drivit partiledardebatter och annat kring SDs trollfabrik. Och det gör ju också att då i en rimlig värld så höjs ju då kraven på hur man själv agerar. Så det blir mer att man kan konstatera ett hyckleri där. Mm. Och kan väl också konstatera ett hyckleri i rasandet mot det här också, tycker jag. För nu är plötsligt en massa, ja, men till exempel en massa SD-konton som inte var ett dugg upprörda när de var ute och kommunicerade anonymt, hoppade på folk och sådär. De var ju upprörda nu och då avslöjas det just att vi har en standard för oss själva och en för de andra.
Mm, vi går till den tredje boken, Bruse. Paulina, vad säger du?
Att det handlar inte om huruvida vi är upprörda eller inte. Det är ju sällan man blir upprörd.
Nej, liksom. Okej. Men är det fel detta?
Ja, det är, alltså det är hyckleriet som både Peter och Mattias pratar om är ju fel. Och det är så här, det finns ett speciellt socialdemokratiskt hyckleri som är liksom, Magdalena Andersson står i debatter och är superupprörd över det här med SD och deras trollkonton. Och det är verkligen ett hot mot demokratin. Och sen så händer samma motsvarande hos dem. Och då är det så, ja, men det är väl inte så farligt. Alltså, den här spelade liksom indignationen inför saker som händer i andra partier som sen visar sig ha en exakt motsvarighet hos sossarna själva, det har ju varit återkommande. Och jag har ju många gånger kallat Magdalena Andersson för en demagog. Jag tycker hon har ett väldigt otäckt sätt att debattera just med de här spelade, den spelade indignationen, det spelade kring vad som är ett hot mot demokratin och inte. Mm. Alltså, vi hade länge en debatt om, det här är en annan fråga, men vi hade länge en debatt om Sverigebilden. Att det var jätteviktigt och en patriotisk handling att försvara bilden av Sverige. Fram till maktskiftet, då skriver Magdalena Andersson en artikel i en tysk tidning om att Sveriges demokrati håller på att gå under därför att man samarbetar med SD och sådär. Mm. Så att från att ha varit ett hot mot demokratin, att liksom beskriva Sverige som ett land med stora problem, så var det någonting som sen gick jättebra. Och det är så återkommande hos henne och hos sossarna överhuvudtaget.
Peter, nu är det ju så att de här kontorna har, vad jag förstått, i alla fall haft en avsändare, nämligen AIP Media då, som är aktuellt i politiken, som är ett socialdemokratiskt bolag. Är det så att säga ett fikonlöv som tillfredsställer dig i det här fallet?
Ja, alltså jag skulle ju inte säga att det är en avsändare. Det framgår att de här kontorna har någon slags relation.
Ja, man klickar sig dit, ja.
Bakgrundsinformation. Och det är klart att det är ett fikonlöv, alltså... Daniel Färm, som är då vd på AIP Media, har ju pratat om liksom AIP Medias redaktionella oberoende, och det är ju ärligt talat struntprat. Alltså, som jag sa tidigare, det här är en del i partiets satsning, digitala satsning. Vi såg ju även att den tidigare chefredaktören på Aktuellt i politiken skrev i sociala medier om karma is a bitch, som hon skrev. Alltså att hon under lång tid, nu har hon lämnat AIP Media, men att efter just lång tid har försökt liksom hålla den här gränsen mellan att AIP ska ha ett redaktionellt oberoende eller vara ett redskap i partiets kommunikationsarbete. Och hon förlorade då. Men då, så därför blir det blir löjligt när Daniel Färm försöker hävda att det ser ut så. Mm.
Ta upp en annan aspekt av det här. Viktor Bartklon, som är en mycket klok reporter och kommentator som vi ofta citerar, han skrev ju då att det för honom mest överraskande var då att Socialdemokraterna verkligen lägger ner pengar och energi och dessutom det risktagande innebär på sådana här grejer när man hade kunnat göra kanske vettigare saker med sin opinionsbildning. Håller du med honom, Peter?
Ja, alltså, vi pratade om upprördhet. Om jag var socialdemokrat så skulle jag vara upprörd. Då skulle jag liksom på riktigt vara upprörd över hyckleriet, men också utbristen på utväxling. Mm. Alltså den här liksom digitala satsningen, vad har det blivit? Liksom några pajiga konton med ganska få följare och dålig räckvidd.
Mm. Vad tänker du om det, Mattias, det här med att det framställs som det här stora påverkanshotet, men vi som jobbar med opinionsbildning vet ju att det kanske inte är så stor utväxling egentligen på sådana här saker.
Nej, absolut inte. Och där går det att hålla med också. Jag tror inte att det har gynnat Socialdemokraterna att fler nu har upptäckt de här sidorna.
Man gick minus totalt, kan man säga.
Ja, alltså, jag tror det faktum att de inte var så besökta har gynnat dem mer. Det är ju en... Alltså, och det blir ju ofrivillig komik när Magdalena Andersson säger liksom att ja, men det här är ju humor, liksom. Höhö, Ulf Kristersson är kort, liksom sådär. Det är liksom så här... partiproducerad humor är kanske av en anledning inte en stor genre.
Vi hatar ju all politisk satir oavsett om den kommer från höger eller vänster här, men alltså partifinansierad politisk satir är väl liksom ytterligare en grad i helvetet, tänker jag.
Ja, men det som också skiljer det här från Sverigedemokraternas i någon kulturell mening är att det som de sverigedemokratiska trollkonton, om vi nu ska kalla dem för det, det de publicerade och gjorde, alltså Jimmy Åkesson sa att han tyckte det här var kul, alltså det är så här, det hade kunnat vara Jimmy Åkesson som hade publicerat de här grejerna om han bara hade släppt alla hämningar. I sossarnas fall så är det så att de här kontorna publicerar, eller en del av det de publicerar, till exempel att driva med Ulf Kristerssons längd, det skulle ju Magdalena Andersson aldrig göra. Alltså det blir liksom ett glapp mellan...
Det skulle vara kul ifall de gjorde det i en debatt.
Ja, för vissa. En
mikdropp liksom. Ja.
Det blir liksom en annan dimension av hyckleriet. Vi vill egentligen säga massa saker, men vår partikultur tillåter inte det. Så då skjuter vi över det i ett självständigt bolag som får göra det.
Mm. Vi ska snart se ihop det här. Paulina, du vill säga något mer?
Ja, vi har ju en diskussion om medier. Och huruvida de är vinklade eller inte. Och det här är ett jättebra exempel på att medierna kommer låta det här passera. Så som man alltid gör med Socialdemokraterna. Det blir inte ett sätt att... trollfabrikerna blev ju en del av SDs liksom offentliga identitet för medierna. När man pratade om det partiet så var liksom, trollfabriken var liksom en del av varudeklarationen hela tiden. Det här kommer inte fastna på S på samma sätt. Därför att medierna jobbar inte så. De behandlar inte S på samma sätt som de behandlar.
Men vad har det med medierna att göra? Det här har ju varit all over the place hela veckan.
Jo, men det kommer fortfarande vara så att när du läser artiklar om Magdalena Andersson, då kommer det inte stå trollkonton i samma utsträckning som det står när man läser om Sverigedemokraterna. Det här har liksom naglats fast vid dem och blivit en del av den offentliga bilden av dem.
Vet du vad?
Därför att medierna har valt att göra så. Ja.
Den 28 maj om ett halvår så kommer jag göra en koll på detta.
Gör det.
Så ska jag leta i ditt liv då och slå på de här och göra de bästa sökningarna, så får vi svar på det. Så slipper vi spekulera om det.
Men det har ju också med hanteringen att göra. Jag menar, det var ju också att Jimmy Åkesson gick ut och förklarade att det här var en stor vänsterliberal konspiration från alla medier och sånt där. Liksom.
Apropå spelad upprördhet, tänker
jag. Ja, exakt. Det var ju också hyckel och det ser vi ju nu. Liksom. Jag menar, de har avslöjat sossarna också. Är de också utsatta för en vänsterliberal konspiration?
Tycker du att det är en annan tyngd i hur avslöjandet förpackas?
Man kan ju diskutera likheter och skillnader, men det är ju en granskning som dragit ner byxorna på sossarna precis som den drog ner byxorna på Sverigedemokraterna. Ja,
Peter, jag har en fråga till dig. Vad betyder trollkonton? Jag har aldrig riktigt fattat hur det definieras.
Det är en bra fråga. Det kan ha olika betydelse. Alltså i min, en del... Tänk att det är liksom anonyma konton, ja, men som man inte vet vem som står bakom. Sen är ju liksom trollning är ju också ett sätt att bete sig på. Ja. Jag tänker mer på det senare.
Det tänker jag mer, men det är ju bra om alla har sin definition. Då kan ju alla föra fram sina argument och ingen kommer någonsin behöva bemöta den andra.
Ja, men det är för att du är med i Folkpartiet.
Jag är med i Folkpartiet, jag vill ha tydliga definitioner, det får jag inte. Men jag och mina 2% kollegor kommer fortsätta kämpa med det.
Är du
säker på att 2%? Alltså nu är det sådär så att det är allt där inom felmarginalen.
Hörrni, vi ska prata lite politiska konsekvenser här också. Och då ska vi gå till... Centerpartiet, som då nya partiledare Elisabeth Thand Ringqvist, hon fick väl lite av ett eldop kanske man kan säga i sammanhanget här. Och då så ska vi lyssna på hur det lät när hon pratade om detta.
Det har ju varit en stor diskussion om Socialdemokraternas hemsidor och konton där det inte framgår helt tydligt att det finansieras av partiet. Hur ser du på det som har framkommit?
Det är viktigt att alla partier tar ansvar för de regler, de överenskommelser som vi har gjort för att få en bra debatt både när vi pratar liksom, i debatter och på sociala medier. Och det måste alla partier hålla sig till.
Tycker du att Socialdemokraterna gör det?
Alla partier måste hålla sig de överenskommelser som vi har kommit till. Och därför ska partisekreterarna träffas i eftermiddag för att prata om den saken.
Men vad förväntar du dig av Magdalena Andersson?
Jag förväntar mig att alla partier håller sig de överenskommelser som vi har kommit överens om. Och de regler som finns kring avsändare för att få en bra debatt, politisk debatt i sociala medier.
Men du svarar inte riktigt på frågan. Tycker du att Socialdemokraterna bryter mot det?
Jag tycker att jag svarar på frågan för att säga att alla partier har ett ansvar att hålla sig till de regler och överenskommelser som vi har kommit överens om. Och därför ska partisekreterarna jobba med den frågan under eftermiddagen.
Men du låter inte alls kritisk mot Socialdemokraterna i det här läget?
Jag är kritisk mot alla partier som inte följer de regler och överenskommelser som vi har kommit överens om.
Så då frågar jag igen, tycker du att Socialdemokraterna gör det?
Jag tycker att alla partier som inte följer de regler och överenskommelser som har kommit till är problematiska.
Och vad tycker du att Socialdemokraterna, tycker du att de bryter mot det?
Jag tycker att alla partier som vägrar och följa de överenskommelser som vi har kommit överens om måste göra det.
Så du vill inte svara på det om Socialdemokraterna gör det?
Nej, men jag säger att alla partier, jag pekar inte ut något parti, alla partier som jag ska hålla sig till de överenskommelser som vi har kommit överens om.
Ja, någonting som heter alla partier, jag vet inte vilket parti det är, men alla partier då. Och det här var ju intressant. Jag vill säga då att det här var ju SVT som ställde frågan, det var ju inte Riks eller Kvartal eller något andra etablissemanget. Ögon då, utan det är SVT, dessutom en tidigare kollega från på SVT, SVT tror jag, som verkligen hänger kvar på ett föredömligt sätt här. Ja, Mattias, är problemet alla partier? Tycker du att alla partier har gjort fel här i den här socialdemokratiska skandalen?
Inga-Britt Ahlenius har bett om ett annat uppdrag.
Ja, det är det
man
tänker på.
Och jag har lovat att tillmötesgå det önskemålet.
Ja, men vad tänker du om Elisabeth Tarr-Lindqvist?
Inga-Britt Ahlenius har bett om ett annat uppdrag. Och jag har lovat att tillmötesgå det önskemålet.
Peter, när vi medietränar, vilket vi har gjort tidigare, då har vi ju ofta haft just Bosse Ringholm som exempel på att man ska då, journalister ställer ofta samma fråga flera gånger för de vill ha ett annat svar. Du ska hålla fast vid ditt budskap, men du ska inte låta som en papegoja. Och det där är ju en paradox. Hur gick det här, tycker du?
Ja, det gick ju fullständigt åt helvete. Och jag fattar inte varför och liksom Centerpartiet ska ta en kula eller ta
känner inte hon smärtan över vad är det som
vad var problemet med att svara på frågan?
Nej, men det här är ju så här, när man skriver ledare så säger folk ibland så här, åh, det där var så klokt, du borde bli politiker. Och då tänker man nej, det vill jag verkligen inte bli. Alltså, de hamnar ju i de där situationerna och det är en del av liksom hur spelet är uppbyggt och det är ett skäl att inte vilja bli politiker.
Och på tal om träning, jag skulle också vilja påstå att det krävs en hel del träning för att göra det som reporten gör. Att vägra släppa en fråga. Det är socialt otroligt obekvämt.
Det kryper i skinnet när man står där och upprepar och får liksom...
Ja, och alla människor står runt den och man ser verkligen ser att... Och till slut säger presssekreteraren så att jag tror vi tar DN istället och det säger väl en del. Ja, jag tänkte vi skulle ta upp det. Men Peter, helt allvarligt, ser vi en centerledare som helt enkelt visar en hänsyn till Socialdemokraterna av politiska skäl här? Eller vad är det vi ser?
Jag blev väldigt förvånad. Alltså nu var ju det här... hon var ju på en... Elisabeth Tarr-Lindqvist och Magdalena Andersson var ju på en gemensam resa till Västerås. Mm. Ett studiebesök på ABB. En gemensam kampanjaktivitet. Jag vet inte om det var det som ställde till det för Tarr-Lindqvist, att hon kände att hon inte kunde, att det skulle bli dålig stämning i bilen hem eller något sånt där. Men jag blev lite förvånad, för jag tycker att Tarr-Lindqvist hittills har överraskat positivt genom att inte vara så här robotaktig i sina centerpartistiska svar.
Mm. Jo, men jag menar, de var ju på en gemensam aktivitet, därför att de gör gemensamma, alltså det är ju samma linje som de här svaren. Men det är så svårt att få ihop det med Elisabeth Tarr-Lindqvist, som är en sån otroligt solid borgerlig person, att hon har blivit så S-tillvänd.
Fast då blir det ju också väldigt
stelt. Ja, precis.
Hörrni, vi lämnar det och går vidare. Ska kort mellanlanda och berätta att Paulina har haft boklansering i veckan.
Ja.
Hur gick det?
Jättebra. Det var kul.
Det var jättekul. Du har blivit recenserad på många håll. Kulturnyheterna har tagit upp alla stora tidningar och sånt där. Det är väl både ris och ros, kan man säga. Ja, hur känns det att liksom lämna ifrån sig den här boken och få den betraktad och bedömd?
Det har varit jätteroligt. Det har varit som väntat, så har det varit en del personpopp, men knappt någon kritik i sak, vilket är en sån där sak som jag tar med mig.
Alltså SVT:s kulturnyheter ägnade flera minuter åt dig i en, både och recension. De kallar det för radikal höger och sådana visserligen, men i huvudsak, det var ju mycket absolut. Också att du hade gjort bra saker, jag menar, det tycker jag ändå visar på att det är en bok som har en viss tyngd i vatten helt enkelt.
Ja, nej, men det har varit jätteroligt och det är så att jag är jätteglad.
Vi fortsätter, då lämnar vi ska gå vidare till nästa stora snackis där folk vill höra vårt snackande, och det gäller att Henrik Jönsson i veckan lanserat ett nytt medieföretag som heter 100%, vilket då har väckt visst uppmärksamhet. Vi återkommer till det, men vi ska börja med att tala om 100%. 100% Sverige AB är ett oberoende svenskt mediebolag som producerar nyheter, analyser och opinionsinnehåll med tydlig avsändare, skriver man och fortsätter. Man går inte AIP-vägen då, tydligen. Mm. Vi låtsas inte vara opartiska, vi tror på öppenhet, ansvar och idédriven journalistik. Vårt uppdrag är att erbjuda ett alternativ till en ensidighet som dominerar traditionell nyhetsrapportering och i public service. Genom rörlig bild, poddar, reportage och debattinnehåll belyser vi de frågor som formar Sverige ur ett marknadsliberalt, frihetligt och konservativt perspektiv. Så Mattias ska få börja med den här godbiten. Vad får du ut av detta?
Jag tycker det är kul. Mm. Jag känner ju Henrik. Liksom. Vi är vänner, så liksom man får ta det för vad det är. Men han har gjort häftiga saker. Det är jättekul när man tar det till en ny nivå. Det ökar den mediala pluralismen. Fler plattformar betyder liksom fler röster kan höras och sånt där. Får jag liksom tycka lite grann ur mitt eget perspektiv så...
Ja, du får tycka, Mattias, det är liksom ditt jobb.
Ja, nej men så här, man ändå ska ha... Alltså, jag tycker att det blir väldigt trött med den här offerkofte-retoriken och att så mycket av lanseringen har handlat om det. Jag tycker det är omotiverat, dåligt självförtroende. Henrik har ju gjort egen kommunikation nu i flera år. Han har massa idéer, tagit tillvara den här liksom gamla Aschberg-estetiken från 80-talet med en egen twist och sånt där. Det finns liksom ingen anledning att hålla på och bara, jag är ett offer för public service och
ja, du menar,
det var
med,
tuffa jag frågor. Och
30 minuter.
Jag förstår ju att det finns en publik som går igång på det. Det är bara det att jag gör det inte och tycker det blir lite tråkigt. Det tycker jag är lite sänker, så jag vill inte att de fastnar i det för mycket.
Men det var ju superintressant. Peter, vad tycker du? Och vad tycker du om Mattias grej att, det här, att man utgick och tog spjärn från 30 minuter händelsen och SVT, om du vill kommentera det också?
Ja, the proof of the eating is in the pudding, som vår kollega Tove brukar säga.
Hon pratar om mat hela tiden.
Ja. Ja, men så här, vad 100% blir, det återstår ju att se, och det ska ännu bevisas. Men i stort så delar jag, alltså jag vill se mer kvalificerad journalistik, mer oväntade vinklar, mer aha-upplevelser, alltså egentligen mer public service journalistik, alltså i ordets journalistiska mening. Mm. Jag tror inte att jag kan förvänta mig det från 100%, och jag tycker som Mattias att så här, med tanke på hur stor sak personerna bakom 100% och Henrik i synnerhet har gjort av liksom public service irrelevans, så finns det liksom få som är så upptagna med vad public service eller andra medier gör. Mm.
Jag måste fråga, för jag har gjort en reflektion, och det har jag gjort om tidigare så här alternativa satsningar, och det är ju att den här opinionsgrejen, den verkar ju väldigt views-tung, opinionstung. Mm. Men jag tänker ju så att, är det liksom brist på views-höger röst vi har? Nej, vi har ganska många ledarsidor. Vi sitter här och gör views-höger journalistik varje vecka. Borde man inte... Jag tänkte exempelvis när Bulletin lanserades en gång i tiden, att man liksom drog ihop 20 borgerliga ledarskribenter som ändå hade jobb på andra tidningar. Borde man inte satsa på att liksom, skulle jag ha massa pengar, då skulle jag anställa massa journalister, duktiga, vanliga journalister som kanske inte vill jobba liksom enligt en teori som man gör på DN under Volodarsk eller Jan Elin på Aftonbladet, utan liksom göra newsjournalistik, men på ett annat sätt. Men, och det tror jag skulle vara en mer relevant utmaning.
Men Andreas,
jag.
Det har du ju på kvartal. Alltså,
ja, och det precis.
Det håller ju på att bli lite trängsel till höger, och det tycker jag är väldigt kul. Alltså, jag är jätteglad över 100%. Jag är jätteglad över det kvartal gör. De nu satsar sig också.
Men förstår du min poäng här?
Att... Absolut. Mm. Absolut. Jag menar, och här finns det liksom två vägar att gå om du inte vill göra DN under Peter Wolodarski. Du kan antingen göra som kvartal och säga vi är oberoende och så vidare. Och då får du liksom en diskussion hela tiden. Så, ja, men ni är höger. Nej, men det är vi inte. Vi har de här vänsterskribenterna. Ja, men de är inte till... Alltså, vi har de här vänstervinklarna. Ja, men det är inte till vänster. Eller så gör man helt enkelt som Henrik och man kringgår hela den diskussionen och säger så här, bra, vi kör Fox News.
Fast
så att det är två olika sätt att ta sig an samma segment. Mm. Och jag tror att de här har verkligen framtiden för sig.
Jag menar ju att det finns ett tredje sätt, att, lite som vi gör här, som är då en tydlig opinionsmärkning. Men jag stirrar ju inte in i kameran och säger så här ska ni tycka eller så här ska ni räkna ut. Jag bjuder in gäster och bjuder in motståndare och har det ganska öppet och sådär. Och jag tror att även människor som kanske inte tycker, som jag i alla frågor, ändå har nytta av de samtal och diskussioner man har här. Så det är väl den vägen jag skulle tro på.
Men vi hade ju en tidning, vi fyra, som hette Magasinet Neo, som var 82 sidor. Det var inte bara news, eller det var inte bara views, utan det var en massa news också. Det finns olika sätt att tala till just det här segmentet. Det är det jag försöker säga. Och jag har ju själv varit med 100%. Jag blev intervjuad av Per Gudmundsson i ett program som kommer i nästa vecka. Det var jätteroligt, på tal om Robert Aschberg som Per har jobbat med. Och sådär. Så att,
Peter, vad skulle du säga?
Ja, nej, men jag tycker att jag var precis på väg att säga det som Paulina sa. Nej, men, det vill säga kvartal. Att lyfta fram kvartal. Och kvartal har ju faktiskt också nystartat eller nylanserat den här veckan. Och jag tycker att det är intressant att liksom se skillnaderna i angreppssätt där. Alltså 100% väljer ju, liksom, man jobbar fortfarande med programformat och olika liksom genre, alltså att det är liksom debatt, det är alltså det här klassiska journalistiska avdelningarna. Medan kvartal har ju helt sorterat om. Alltså deras, så här, de drar till sig ett antal profiler, liksom duktiga journalister och skribenter, och så får de göra typ vad de vill. Det viktiga är inte vad man kallar det, utan det kan vara, ena dagen kan det vara en krönika, andra dagen kan det vara en granskning. Det är liksom, man löser upp genrerna, utan det är liksom så här avsändardrivet, persondrivet.
Jag ska passa på att säga det att jag har ju tidigare i podden rekommenderat Anders Malmstens utmärkta nyhetsbrev. Prenumerera verkligen på det, det kan vem som helst göra. Och han skriver då, han är en av de få som kan siffror och ekonomi, som inte bara pratar. Ja, och han menar ju då att kvartal och ETC heter det väl, det är de som han tror har blivit tillräckligt stora för att påverka marknaden än så länge. För allt annat, liksom lite om någon Substack här och där, det spelar ingen roll, för det händer. Men de är tillräckligt stora, och jag tycker att både ETC och Kvartal, de gör ju en journalistik som är, det är ju inte bara tycker jag journalistik, utan de gör ju gräv, de gör jobb, men det liksom de gör det ändå på sitt sätt, så att säga. Så, och det är där jag tror framtiden ligger.
Men det tror inte jag stämmer. Alltså, kolla på Ivar Arpis Substack och hans podd, som är en av de största poddarna inom samhället i Sverige. Så att det går inte att säga på det sättet.
Jo, det tror jag. För jag tror så här att Svenska Dagbladet förlorar inte, nu kan jag kaxa, men jag tror att Ivar Arpi är ett komplement till Svenska Dagbladet. Kvartal håller på att bli kanske en konkurrent på ett annat sätt. Att man kanske bara har Kvartal och väljer bort oss. Jag tror inte man väljer bort vår nyhetsförmedling för bara Ivar Arpi. Jag tror man har det som en extra grej.
Ja, men det
var min poäng.
Så tror jag säkert att det är. Alltså att man inte,
och jag menar, någon Substack som liksom drar ihop 1 eller 2 miljoner till en enskild människa, det förändrar den personens liv, men det stör inte marknaden. För marknaden omfattar.
Nej, visst.
Och det var det vi pratade om.
Men sen har jag en annan reflektion. Och jag vet inte vilka överväganden som ligger bakom att 100% kör liksom mycket på programformat, rörlig bild, alltså TV.
Som är svindyr.
Ja, alltså det är exakt. Det är extremt resurskrävande. Alltså du får ut ganska lite program per krona. Alltså det är liksom, det är många personer som är med i liksom allting som ska produceras. Det är tekniskt tungt, mycket liksom logistik. Och ja, men jag jobbade under en period med på TV8. Jag var inne i ett projekt som jag, och nu är det ganska länge sedan, men jag tyckte inte att det var kul där, så här, när man jobbar med en text, när man jobbar med skriven journalistik, då kan du lägga ner 5% mer jobb och din slutresultatet blir 100% bättre. Medan det är TV så lägger du ner 100% mer och det blir 5% bättre.
Men ni kan ju bara tänka den här podden, om den skulle varit en TV-show och vi skulle ha sminkat upp oss innan, vi skulle ha haft liksom folk som rörliga kameror, vi skulle ha folk som klippt efteråt den. Visst, det hade varit trevligare att se oss och se hur jag gestikulerar. Och
det är inte säkert.
Nej, kanske inte. Men Paulina, du är ju söt att titta på liksom och sådär. Men bara se ditt skratt nu hade gett ett mervärde, tror jag, till alla. Men
får man prata så här fortfarande?
Det här låter olagligt tycker jag. Men det hade inte gett så mycket, det hade kanske gett gjort det 5% bättre, men som Peter säger, jävligt mycket dyrare.
Jo, så men om man menar allvar med att så här, jag vet inte hur de tänker sig att det här ska gå att få in på som app på liksom via Apple TV eller sådär, ni vet, så. Då kan det ju faktiskt börja bli en konkurrent till SVT, att du slår på 100% på kvällen istället för att matas med allt du matas med när du tittar på Aktuellt.
Men jag tar dem inte riktigt på allvar att de vill bli en konkurrent till SVT, för då hade de gjort På spåret, och då hade de ju ringt upp mig för att skriva frågorna till deras På spåret. Så det, riktigt där är de inte än.
Det där landar ändå.
Det är steg två. Ja, jag har ett skämt om Kvartal här. De frågar ju så här, är du en vit kanin? Det är då den nya reklamen, har ni sett det? Mm. Och då Advokatsamfundet har förklarat att alla som läser Kvartal är bruna kaniner. Det var roligt.
Ja, det var faktiskt väldigt kul.
Men de är, nej, vi är vita.
Vi ska gå vidare. Jag har ett kort stopp vid följande nyhet. Har ni tänkt på att nyheterna blir kortare och kortare förresten? Vad menar ni med det?
Nej, jag vet inte.
Nej, här hade ett skämt
lite som
om
dina inledningar.
Ja, men det här var ett skämt om snack om nyheter 1999. Kommer du ihåg det så här? Göran Persson gjorde vadå i vadå? Lite, man tar lite snabbt. Allvarligt så här. Så här Mattias, det här är en karamell för dig. På äldreboendet Väduren i Stockholm får man inte längre dricka likör på torsdagsträffen. Mm. Det förbjuder nämligen alkohollagen, och nu ryter oppositionsråd Andrea Hedin från Moderaterna ifrån och anmäler Stockholms stad. Det är förskräckligt. De äldre bor här om man går in i deras privata sfär. Mattias, har du hört detta?
Oh ja. Jag har ju följt lite av den här rödgröna lokalpolitiken med dess missunnsamhet mot våra äldre.
Nu uttalar ju faktiskt Robert Mjörnberg, som är ordförande i äldrenämnden. Jag tycker han låter som en förnuftig karl, för han säger att jag vill att de äldre ska kunna dricka punsch till ärtsoppan eller likör till kaffet, men vi kan inte ändra lagen. Så det är väl inte politikernas fel, eller?
Det där är ju, jag menar, lagen har ju varit detsamma i årtionden.
Aha.
Men nu är det plötsligt någon som har kommit på att den måste appliceras här. Och det där är ju, ja, det är också lagen. Den behöver definitivt reformeras. Det är, alltså det är fullt med såna här absurditeter så fort du tittar på alkohollagen. De förklarar ju, jo, men det går bra i allrummet 25 meter bort. Men eftersom det är till, de sitter och dricker kaffe och äter en kaka till, då är det mat, och då gäller särskilda serveringsregler. Det är ju precis det här som det här matkravet som man nu äntligen vill ta bort, förhoppningsvis kan få bort krånglet kring.
Mm. Peter, smartast av oss alla, du inser att vi bara pratar likörer, för jag ska ha ett ämne till frågesporten senare. Men där bedrar du dig, kan jag säga. Paulina, är du en likördrickare?
Nej.
Peter, du tar väl dig en måsat likör?
Har jag en aura av att dricka likör? Nej, jag dricker faktiskt inte heller likör. Jag dricker dessertvin.
Men är det inte bara tjejer som dricker likör?
Nej, men jag dricker gärna likör. Används ju dessutom i väldigt många drinkar och i cocktails och sådär. Så ett bra spritskåp ska ha några likörer, skulle jag säga. Vi ska gå vidare. Paulina, då skulle du få prata om ytterligare en av dessa stora frågor som varit uppe i veckan, som jag vet också att du har skrivit om. Det är Handelshögskolan, vårt äldsta, kanske mest välkända och omdebatterade elitskola, som har uppmärksammats och kritiserats i veckan. Mm. Där man ändrat sina antagningsregler. Så här kan man läsa på hemsidan. Det nya kravet på högskoleprovet har fått negativa effekter för mångfalden bland Handelshögskolans studenter. Därför startar vi nu en bred översyn av hela vår antagningsmodell. Medan översynen pågår tar vi bort kravet på högskoleprov för kandidatprogrammet från med nästa antagningsomgång, höstterminen 2026. Och det var ju bara förra året som rektor Lars Strandgård förklarade att man med anledning av betygsinflation skulle skärpa antagningskraven genom att kräva då att man ska ha gjort minst 1,25 på högskoleprovet. Nu backar man på grund av att det var fel personer som blev antagna. Vad tycker du om det, Paulina?
Jag pratade med Lars Strandegård här om året, och vi hade ett jättebra samtal. Han pratade om att den här misstanken finns om att människor kommer in på betyg som inte speglar deras kompetens. Och så sa han särskilt då att Handels får mycket ansökningar från skolor som uppfattas som elitskolor bland föräldrar och elever. Men som Campus Manila, Täby Enskilda, Östra Real, Lundsberg. Och samtidigt har man då den här misstanken om Skolverket har pekat ut särskilt de här skolorna som att de har liksom anmärkningsvärt stora skillnader mellan betyg och nationella prov. Att det är någonting som pågår där. Så att vi har de här låtsas elitskolorna, för det här är ju inga elitskolor på riktigt, utan det är så här tummelplatser för en ekonomisk och social elit, men det är inte elitskolor akademiskt sett. Men att det finns en misstanke om att de ger uppblåsta betyg och sen så kommer de här ungdomarna in på Handels utan att ha förtjänat det. Och då sa Lars...
Det gillade Strandegård inte då?
Nej, han sa då är vi tillbaka i någon slags förmodern tid. Meritokratin är hotad och liksom, vi vet inte vad de här betygen är värda. Man får tänka på att betygssättning är myndighetsutövning. Det är liksom ganska problematiskt om man inte vet om vad betygen är värda. Och sen så hade jag pratat för länge sedan, på tal om Neo då, med Magnus Henriksson som är professor och tidigare varit då på Handelshögskolan. Och han sa till mig så här att han såg det här. Att han ser att de här tjusiga barnen, tjusiga ungdomarna från de tjusiga skolorna, de kommer in på Handels på betyg som de inte har förtjänat. Därför att föräldrarna sätter dem på de här tjusiga skolorna för att det är, så här, det är klart att våra fina barn ska få fina betyg och gå vidare till fina skolor. Så Magnus var väldigt kritisk till det här. Och sen dess så är det ju faktiskt Magnus Henriksson som har utrett betygen, betygsinflationen på uppdrag av regeringen. Det kommer ett nytt betygssystem som ska komma till rätta med betygsinflationen. Han är jättekritisk. Jag pratade med honom nu. Han var superkritisk till att Handels backar från det här kravet. Alltså, Handels har då satt en tröskel på 1,25 på högskoleprovet för att sortera bort de värsta glädjebetygelserna. Och så visar det sig att det är särskilt kvinnor då som inte kommer in. Därför att de A, antingen inte gör provet, eller B, inte klarar 1,25.
Och andelen kvinnor som antogs hade då sjunkit från drygt 40% till 29% då, från ett år till ett annat.
Knappt 40% var.
Nu ska vi påpeka för våra lyssnare, många män säkert i min ålder som tänker att 1,25 på högskoleprovet är väl grundnivå. Det är det kanske, men normeringen har ju skärpts där. Jag vet inte om det beror på att de skrivande har blivit lägre betyg eller kraven har ökat, men det är ungefär 20% tror jag som klarar 1,25. Ja. Så det är den urvalsgruppen.
Men... Jo, men det är ändå så här, 1,25 är faktiskt inte högt ställt för en elitinstitution som Handels.
Nej, betygen, det är ju bara de högsta procenten av betygen som kommer in.
För till skillnad från de här låtsas elitskolorna som de här eleverna kommer ifrån, så är ju Handels fortfarande en elitinstitution i Sverige, eller har ambition att vara i alla fall på ett helt annat sätt. Och det här är ett problem. Och sen så kan man liksom, om man bortser från Handels och Handels anseende och vad man nu gör med det, så säger det här någonting om den svenska skolan också. Därför att jag tror att det här är ett uttryck för att skolan sviker tjejerna särskilt. Alltså tjejer är generellt duktigare än killar på det som kallas samvetsgrannhet inom psykologin. Alltså att göra det man ska och göra det ordentligt. Mm. Jag ser så jättemycket stressade tjejer som är jätteduktiga i skolan. Men problemet är att så här, de gör inlämningsuppgifter och de håller föredrag och de gör grupparbeten och det ena med det andra. Men skolan fyller deras tid med väldigt mycket strunt. Och högskoleprovet mäter inte strunt, utan det mäter om man har riktig ordning i huvudet på ett påtagligt sätt.
Men Paulina, handlar inte både universitetsstudier och senare arbetslivet också mycket om att göra det du kallar, alltså göra grupparbeten, lämna in saker, sitta på sin bak och plugga, vara flitig och så här. Det är väl bra att det belönas, eller finns det inte poäng att belöna det också?
Det är jättebra med det också. Det behövs liksom fler komponenter för att vara duktig på Handels till exempel, men det är sant. Men du måste få grundläggande ordning i huvudet i skolan. Och i den svenska skolan är det möjligt att jobba jättehårt, göra jättemycket, liksom stressa dig till anorexia, men inte få ordning i huvudet, därför att skolan håller på med strunt. Mm. Och det är så här, ja, högskoleprovet mäter till exempel om du klarar av att förstå ganska basala diagram. På svenska gymnasier ska du tycka saker om samhället och du ska göra en massa saker, men uppenbarligen kanske då inte lära dig den här typen av grundläggande saker. Du ska tycka och skriva uppsatser, men kanske inte få den här grundläggande ordförståelsen som sen mäts av högskoleprovet. Mm. Så att här finns liksom en vidare berättelse om den svenska skolans flum och svek mot de här samvetsgranna, framförallt tjejerna.
Och det är ett svek du som menar då även Strandegård och Handels gör sig skyldig till när man ändrar det här?
Ja, alltså När människor pratar om mångfald på det där sättet så ska man alltid dra öronen åt sig. För då menar de kategorier, liksom fasta kategorier som människor inte rår över. Det är kön och det är etnicitet och det är bla bla bla. Och liksom, en elitinstitution kan inte tänka så. Handels borde ta in folk som har 1,9 och 2,0.
På min tid kommer man ju inte in på 1,9, ska sägas.
Nej.
Jag vill bara säga det.
Ja, det är bra.
Men det blir möjligt att vi kan vara liberaler idag.
Ja, ja, men 1,25 är en tröskel man ska komma över för att komma in på en elitskola, tycker jag.
Jag minns från min tid att det var ju då att när man började handel så var ju alltid, eller första året var jävligt hårt. De la på oss mer grejer man skulle läsa, även om man inte skulle läsa nationalekonomi och finans skulle man ändå läsa en jävla massa matte exempelvis som en extra kurs. Det var liksom väldigt mycket, och det var för att de som inte hade lärt sig plugga skulle ganska få en tidig varning att antingen börjar du plugga nu, så att du liksom inte hoppar av fjärde året, utan då får du hoppa av nu. Och det tycker jag var ganska bra.
Och det är bra för de glidiga killarna. De här som är smarta och liksom...
Ja, det var bra för mig, kan jag säga. Att man, du får nog börja plugga.
Nu generaliserar jag jättemycket, men jag tror att lyssnarna förstår att det är liksom vi jobbar med. Med grupper och medelvärden och sådär.
Det var massa killar som jag som inte hade pluggat en dag och kom in och fick inse att nu får du börja, för det var ju bra att vi fick lära oss det. Liksom. Och det,
men en annan sak är så här, man är inte schysst mot en underrepresenterad grupp om man börjar kvotera. Det finns en studie som jag har skrivit om från Duke-universitetet i USA, där man hade kvoterat in svarta studenter. Eller så här, man såg på svarta studenter att de under utbildningens gång bytte huvudämne. Vilket var ett uttryck för att man kanske inte klarade, i den här absoluta elitmiljön, så kanske man inte klarade svåra stämämnen och fick byta till någonting annat. Medan man kanske på ett något sämre universitet hade klarat det och kunnat leva liksom uppnå sin livsdröm att få just den här examen. Så att kvotering är alltid problematisk.
Släppa in övriga. Jag vet inte vad ni tänker. Det finns ju en större fråga som har att göra med betyg versus prov, och det talas ju om att universiteten ska ha egna inträdesprov och sådär. Det här är ju jätteavgörande för många människor vilka utbildningar man kommer in på och inte kommer in på. Vad föder du för tankar hos dig, Mattias?
Jag är väl generellt för både hängslen och livrem, liksom att man just av de skäl som Lars Dannegård tog upp från början, att man misstänker att, och jag tror det finns en övertro på perfekta selektionssystem, och där tror jag, det tror jag inte finns, och det vore ganska... De här betygssystemen, det har ju liksom konstaterats många, de är inte gjorda för knivskarp selektion. De kriterierna som man sätter betyg från är inte gjorda för att vara millimeterrättvisa på decimaler. Samtidigt ett prov en gång, liksom sådär, det säger inte lika mycket som, ja, men just de här strävsamhetsdygderna som fångas ofta på ett annat... Det kan ju överdrivas i betyg att man liksom ställer sig in och sådär. Men det fångar ju en arbetsetik över tid som ett prov kanske inte nödvändigtvis visar om du är begåvad. Liksom.
Men det här är ju också grejen. Du kan göra om högskoleprovet hur många gånger som helst. Så att det liksom...
kan gå om skolan.
Nej, men högskoleprovet kan man ju faktiskt göra om. Ja, ifall man inte når upp till...
Nu. Peter, sluta googla likörer. Du ska vara med i diskussionen nu. Vad tänker du?
Jag tänker på två saker. Alltså, i grunden så delar jag att jag tycker att det känns problematiskt. Men jag tyckte ändå det var intressant att läsa. Lars Strandegård utvecklade ju resonemangen, skälen varför Handels gör det här, på sin blogg igår. Och ett som menade han ju att det här inte handlar om att tjejer presterar, alltså att de här toppbetygstjejerna presterar sämre på högskoleprovet, utan att de gör högskoleprovet i avsevärt mindre utsträckning. Sen kan man fundera på vad det beror på. Men därför känns det liksom lite förhastat att liksom överge den här idén bara efter ett år. Men så tyckte jag också att det var intressant att han i förbifarten skrev att Handels är att det är en privatfinansierad institution, och där finansiärerna förväntar sig en mångfald. Så att det fanns sådana hänsyn att ta också.
Det är ju väldigt intressant. När läste man den här texten, Paulina? Det läste man igår, va? Eller var det idag?
På torsdagen.
På torsdagen, och det är fredag idag. Vi ska gå vidare, och då ska vi prata om Peters mystiska bortavaro förra veckan. Som vi sa då, var Peter var då på Sverigedemokraternas landsdagar som gick av stapeln i Örebro förra helgen. Och du har skrivit om dina intryck, Peter, i tidningen. Om du får välja några takeaways muntligt från dessa dagar, vad blir dessa då?
Ja, men det är ju alltid värdefullt att vara ute i verkligheten för en journalist. Ja, men man fångar upp saker som man annars inte gör. Det första jag tänkte på när jag kom till Sverigedemokraternas landsdagar är att det är ett påtagligt ungt parti. Mm. Alltså det är liksom partiföreträdare med babybjörnar och barnvagnar och ja, men på en moderat stämma eller på en moderat kongress, då är det liksom ganska silvrigt
eventuella barn i barnbarn helt enkelt.
Ja, exakt. Ja, men det är ganska silvrigt i kongresshallen. Här var det förvisso mycket rakade huvuden, och då pratar vi inte skinnskallar utan på grund av begränsad hårväxt. Mm. Men det är ungt. Det är ungt. Det tycker jag, det är intressant.
Hur många klarar 1,25 på högskoleprovet?
Vad sa du?
Hur många klarar 1,25 på högskoleprovet?
Det låter vi vara osagt.
Ja, förlåt, fortsätt.
Ja, men en annan sak som jag helt hade missat, det är ju att Sverigedemokraterna har ju ett nätverk eller en förening som heter SD Motor. Alltså ett nätverk för motorintresserade sverigedemokrater.
Som är större än själva SD, va?
Ja, men det känns ju väldigt on-brand. Mm. Men också att det är liksom har utvecklats till en kampanjorganisation. Alltså, nu vet jag inte hur det är i verkligheten, men i diskussionen om SD Motor där så beskrevs det som att ja, men de åker ut på motorträffar och mer eller mindre bara skifflar in medlemmar. Det är en extremt viktig community för Sverigedemokraterna, alltså motorintresserade. Och det har man väl förstått, men där, det var intressant att ta del av liksom, konkret hur viktig och hur nära band man har med den rörelsen, motorrörelsen.
Mycket bra spaning, och fler?
Ja, en tredje spaning var, alltså de är ju upppumpade av självförtroende på goda grunder. Man är helt inställd på att sitta i regeringen efter nästa val om det blir en högermajoritet. Något annat existerar inte. De här liksom liberala tomma hoten, de var inte närvarande överhuvudtaget. Så att man gör ju liksom anspråk på att regeringsparti, man är störst i liksom regeringskonstellation man tänker sig. Man gör ju liksom anspråk på vad det ledande partiet. Men det är fortfarande ganska tunt politiskt. Eller man har i alla fall inte presenterat någon liksom heltäckande regeringspolitik. Alltså man klubbade ett liksom en inriktningslista för valplattformen för liksom den kommande regeringspolitiken som består av en A4-sida där hälften av punkterna var väldigt allmänt hållna. Det återstår väl att se, det kanske kommer, men där och då på landsdagarna, jag som intresserad hade svårt att bilda mig en uppfattning, vad vill Sverigedemokraterna göra i regeringsställning mer än att fortsätta med det de gör? Och en del av de företrädare jag pratade med hade också lite svårt att nämna vad man faktiskt vill.
Mm. En fråga, Jimmy Åkesson har ju framstått som lite halvt utcheckad på senaste tiden, eller så är han försvinner ju ibland helt enkelt, han var ju i Thailand precis här. Dök han upp och verkade han med i matchen?
Ja, han dök upp, men så han höll någon kort inledning första dagen eller första kvällen. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur orden föll, men innebörden var så här, ja, vi ses på lördag, när han skulle då hålla sitt kongresstal. Så att nej, han kändes inte jättenärvarande.
Men vi vet ju det, han är ju mycket management by going away ganska ofta. Det är väl antagligen så han har kunnat vara partiledare så länge, misstänker jag, att han försvinner under
tiden. Han är nog ganska varm i kläderna.
Ja, men det är han ju också. Han kan ju luftansättas och bli partiledare igen, men så försvinner han iväg då. Och det måste han göra eftersom han inte vet någonsin någonting som har hänt i hela hans parti någonsin. Så måste han ju vara frånvarande.
Han körde ju den linjen. Det var ju någon sverigedemokratisk partistyrelseledamot från Norrbotten som tillkännagav sitt avhopp under kongressen. Och det fick ju Åkesson lite frågor om på en presskonferens. Och då körde han ju det att ja, nej, det här, han kände inte till vad som låg bakom det här. Nej. Han kunde i alla fall säga, han kände inte igen bilden.
Nej, han känner inte igen mycket. Peter, fick du intryck, SD, går de in med guts nog att rösta ner en högerregering där de inte själva ingår och sen möter sina väljare?
Ja, 100%.
Det kommer de göra.
Det är ingen tvekan.
Ja. Och det här jag ofta frågar om SD, att partiet inte har växt på 10 år i opinionen. Är det ett bekymmer eller någon som tänker på det, att man nådde 20% 2015 och man ligger kvar på 20%?
Nej, det hörde jag ingenting nämnas om, utan alltså, jag tror att man är väldigt nöjd med att man ser ut att befäst sin position som största parti i högerkonstellationen, har ett hyfsat avstånd till Moderaterna, och att alltså, jag tror att Sverigedemokraterna skulle kunna krympa i nästa val, alltså så länge de förblir störst och så länge de får plats i regeringen, då är de mycket nöjda och belåtna.
Vi ska släppa in övriga paneldeltagare. Paulina, vad säger du?
Precis så. Alltså en femtedel av rösterna är inte så dåligt. Och det viktiga festen, det stora klivet för dem, är att de kommer in i regeringen. Vi får väl se hur det går. Men de har ju uppnått allt som de vill uppnå, speciellt den här mandatperioden med normalisering, och det är ingen som skäms för att synas med dem, och andra partiledare syns på deras möte, och det är så här, det är allt de någonsin har
just det. Hur var det? Kristersson gjorde gästspel, Peter, såg du det?
Nej, då hade jag åkt därifrån.
Ja, okay.
Så att det missade jag. Men han var där.
Och du såg inte den här infamösa stå-upp-showen som du pratade om?
Det gjorde ju ingen förutom partimedlemmarna, eftersom stämmomiddagen var ju stängt för medierna.
Okej. Okay. Vad var det för mat?
Jag åt faktiskt huvudsakligen på stan. Det var lite oklart faktiskt hur... Alltså vi journalister, vi hade ju ett sånt där medierum. Det fanns lite fika och sånt där, lite godis. Mm. Jag vet egentligen inte om vi även fick äta av maten. Men jag gamade faktiskt åt mig lite potatisgratäng och kycklingfilé.
Men det var inte som sista bokmässan där de har liksom så här mardrömslikt bara vegansk mat med såna här låtsas protein och sånt där.
Är det en allvarlig fråga ifall det bara var vegan mat på Sverigedemokraterna?
det är ju också en skillnad, kan man ju konstatera. Ja.
Var då?
På bokmässan, jag har bara varit där en gång, det var för 2 år sedan tror jag, då var det bara veganmat, och det var liksom något beslut man hade fattat.
Fördelen på SDs landsdag är väl att man slaktar grisen varje dag och så återuppstår den dagen därpå. Jaha, Mattias, har du några frågor till Peter angående Sverigedemokraternas möten, när de möts?
Jag blev det Man of War och Ultima Thule?
Inte under min närvaro. Kan jag också nämna att Sverigedemokraterna hade ju för första gången ett journalistmingel. Det har de inte haft tidigare. Det har ju till och med varit så att journalisterna, de närvarande journalisterna, har varit lite styrmodligt behandlade. Att det, medierummet har typ funnits Marie Kackex och ljummet vatten. Liksom. Mm. Men det hade man i år, och pratade bland annat med Ludvig Aspling som avslöjar att han lyssnar, är en flitig lyssnare av Fredagspodden.
Mm. Vad roligt, då hälsar vi till Ludvig Aspling härmed. Jaha, vi går vidare. Jo, en sista grej. Att, som Peter säger, att åka iväg på sådana här kongresser och sånt är ju faktiskt värdefullt. Det ska vi göra. Vi ska verkligen se till att vi har någon på plats varje gång.
Men det var ju fascinerande att det var ju liksom 2 kongresser samma helg. Mm. Sverigedemokraternas. Och så var det en kongress till som handlade om Sverigedemokraterna, som tydligen var Liberalerna som arrangerade.
Ja.
Alltså jag kan säga att Liberalerna hade ju ingen som helst plats på Sverigedemokraternas kongress.
Jag tror Liberalernas kongress handlade mer om Sverigedemokraterna än vad Sverigedemokraternas kongress handlade om Sverigedemokraterna. Rent av. Jag tror
man kan ja, lite så.
Hörrni, vi ska gå vidare, och då ska jag presentera faktiskt någonting som är väldigt roligt och som hör till säsongen. Jag ska presentera årets julkalender på ledarsidan. Kul, va?
Ja.
Ja.
Och då ska jag säga så här, jag ska börja med ett Peter-citat då från vår Slack-kanal. Han skrev så här igår: jag sticker ner till Bibblan och lånar Peter Esaiassons svenska valkampanjer 1866-1988. Det här låter ju något som man tror att ledarskribenter skriver till varandra hela tiden, men jag har aldrig så Peter, det här är väl anledningen att förklara. Varför ska du låna Peter Esaiassons svenska valkampanjer?
Ja, men vi har ju bestämt oss för att skriva en göra en julkalender med 24 luckor. Det brukar vi ju göra på ledarsidan varje år. Mm. Men i år ska de 24 luckorna innehålla, vad ska jag säga, ja, lite, det är 24 valrörelser som ska beskrivas.
Precis.
24
en klok och lite framåt person på ledarredaktionen kom på att valet nästa år är det 24 under efterkrigstiden. Alltså man då, under modern tid, om man då börjar med folkhushållningsvalet 1948, så går man fram. Så har vi hunnit med 23 val och det blir 24. Klok kille, vaket tycker jag.
Gissa vem det är.
Ja. Så det kommer vi göra, och då kommer vi ta de här i ordning. Vi börjar 1 december 1948, så går vi fram 52, 56, extravalet 58, mycket spännande. Ja, vi tar då andra kammarvalen, och så kommer vi så småningom fram till det första enkammarvalet då 1970. Ja, och så vecka, eller dag för dag kommer vi berätta en liten historia, lärdom, anekdot, ja, någonting att ta med sig från varje val helt enkelt.
Mm. Ett litet paket.
Ja, kul va, Mattias?
Ja.
Vilka val har du lagt beslag på att berätta om?
Det minns jag inte nu.
Vem ska berätta om när Muff tågade upp för Villagatan och sjöng Du gamla, du fria utanför Gösta Bomans hem, och det var den lyckligaste stunden i hans liv på natten då i september 1976?
Ja, men det låter ju som något för Olle, tycker jag.
Han gick väl i spetsen?
Ja, jag kan tänka mig det.
Det var förresten väldigt roligt när jag kan jag avslöja som så mycket att Peter Assayassons avhandling om svenska valrörelser står liksom inte i längst fram i hyllorna, utan den fick hämtas upp från magasinet. Och ett tag trodde jag nästan att bibliotekarien skulle bjuda ut mig på dejt, för hon var helt stjärnögd över att någon lånade en så nördig bok.
Vilken underbar värld man får inblick i. Alltså Andreas säger att det är så här ett genidrag med det här. Och Peter upplever att det här är någonting som kvinnor verkligen faller för.
Exakt.
Ja, det är en speciell personlighetstyp, och det är väldigt roligt.
Det är väldigt roligt att vi får möta den verkliga världen sen också. Mm. Vi kan ju säga det att nu tror ju alla att ledarskribenter börjar alltid dagen med att så här, gå ner i bibliotekets arkiv och leta upp gamla dokument och sånt där. Men det är inte så vanligt faktiskt. Hörrni, vi går vidare. Och då ska vi prata om att det har poddats i veckan. Är det någon som har lyssnat?
Mm.
I måndags pratade vi ju då om den precis framlagda fredsplanen som Witkoff och ett av alla kokat ihop. Då hade jag Jan Hallenberg, professor emeritus på Försvarshögskolan, och Olle Ehrenkrona från vår redaktion här och pratade. De var väl inte så positiva. Det är för övrigt en historia som fortsätter, så vi ska bevaka nästa vecka också. I tisdags träffade Hans Blix, 97 år ung, som berättade om sina dagböcker från Irakkriget som precis har getts ut. Och det var ett fantastiskt samtal. Lyssna gärna på det. Han har kristallklar och otroliga minnen från den här tiden. Och det är lite häftigt när han berättar att jag hade träffat Bush och sen ringde Koffi och så vidare. Det är verkligen historiens vingslag. I onsdags tog sig jag och Tove an den artikelserie vi har publicerat i veckan om den här flickan Luna som blev svårt misshandlad i Skellefteå 2022. Jag hoppas ni har läst alla de artiklarna. Oerhört gripande, oerhört viktiga. Svåra att läsa förstås, men viktig läsning. Lunas faster Emma Jordet Wettergren var också med, och vi hade ett känslosamt och delvis jobbigt samtal. Men det var bra att ha det, och jag tror det är bra att lyssna på också. Någon som har hört det?
Nej. Jag lyssnade på Fredsplanspodden.
Ja.
Och han börjar på Blix.
Sen pratade vi igår, det var intressant, relationen mellan Ryssland och Kina. Hugo von Essen från Utrikespolitiska institutet var här, som har precis skrivit en rapport. Superintressant samtal. Verkligen folkbildning på hög nivå. Konkurrent till public service, om jag får säga det själv.
Vilket självsmekande. Ja.
Vilken blandning.
Jag blev lite avtänd.
Där saknades varken glögg, russin eller mandlar. Vi har lite rättelse också. I förra veckans frågesport meddelade jag ju att äldre Västgötalagen var den äldsta rättskällan vi har. Ingen protesterade, Inte ens Paulina, trots att hon har gått på Statens juridiska högskola i Uppsala. Men så tur är så har vi läsare som är mer vakna. Och en av dem påminner om Forsaringen, en järnring från Hälsingland daterad till 800- eller 900-tal. Runinskriften på ringen beskriver böter för en specifik överträdelse som kan ske då antingen i form av oxar eller silver. Och det är då den äldsta kända bevarade lagtexten, inte bara i Sverige utan också i Norden. Paulina, du är viss mån ursäkta. Du har ju gått på ett universitet som leds av Ann Ramberg, men helt bra kan det väl inte kännas och inte uppmärksamma detta?
Båda de sakerna känns inte helt bra nu.
Vi tackar.
Vet vad jag tror Andreas? Att Nej. Den här lyssnaren som hörde av sig, ett att det var en man. Stämmer det?
Nej, jag kommenterar inte. Det här är källskydd.
Och jag tror att han ofta blir utbjuden på dejt.
Vi tackar uppmärksamma läsare och rekommenderar utställningen Lagar som byggde landet som idag öppnar på Riksdagshuset. Utställningen har tagits fram i samarbete med Riksarkivet och lyfter fram Sveriges författning och dess betydelse för demokratin och samhällsutveckling. Och om jag skulle ha en dejt i helgen, då skulle jag ta med henne dit.
Du skulle laga dig dit.
Då så. Då har det blivit dags för mitt favoritmoment. Det är det som vi kallar svar direkt. Ett moment likt en gungfly djupt inne i myrmarken. Långt inne på Lingonon hittar vi detta moment. När jag skrev det här delen av manuset hade jag det att vi skulle ha ett trolltema och trollskogstema hela tiden. Det är därför det finns kvar då. Vi ska långt bortom Pelles alla blåvärstuvor, förbi älver och rån och förrädiska huldrar, djupast in i trollskogen där vi hittar den näpnaste lilla gläntan och ömt nerbäddar i mossan hittar vi detta moment. För nu ska vi helt enkelt kolla och kontrollera hur effektiva våra ledarskribenter är när de utför sina arbetsuppgifter. Hur snabbt tänds deras lyktgubbar? Hur snabbt skriker deras mylingar? Hur sprittande är deras näckar? Det kommer gå till så att jag presenterar några nyligen lagda förslag eller fattade beslut för mina kollegor och ber dem svara om de är för eller emot eller om de säger ja eller nej. Och snabbare än Gustav Fridolin hinner tömma Sverige på invandrare ska det gå, för nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni med?
Ja.
Ja.
Stålbolaget Stegra, som under hösten rapporterat att man behöver få in mer kapital, får 390 miljoner kronor i statligt stöd från Energimyndigheten. Projektet har goda möjligheter att skynda på omställningen inom järn- och stålindustrin, skriver man. Stödet ges inom ramen för det som kallas Industriklivet. Ungefär 40 spänn från varje svensk till Stegra. Bra, tycker Energimyndigheten. Vad tycker vi? Statliga pengar till Stegra. För eller emot? Jag svarar direkt.
Emot.
Emot.
Minns jag att Peter får ta det här. Varför är det här dåligt?
Ja, men alltså, statlig industripolitik är dåligt i största allmänhet. Sen finns det ju en bakgrundshistoria här om... staten kan ha en roll i att finansiera innovationer eller liksom, så här, stort risktagande. Här är det ju bara pengar rakt in i kassakistan.
Okej. Ta det till. Riksdagens pensionsgrupp föreslår att man ska införa en så kallad GAS i pensionssystemet. Det innebär att när systemets tillgångar överstiger skulderna med 15% ska det överskjutande beloppet delas ut till både pensionärer och pensionssparare. Men det här är inte alls bra. Det varnar professorerna John Hassler och Mårten Palmö för tillsammans med pensionsexperterna Ole Zettergren och Ossian Ekdal. De skriver alla på Dagens Nyheters debattsida. De menar att förslaget inte bara är illa genomtänkt och skadligt utan bryter mot grundprinciperna som gjorde 90-talets reform så framgångsrikt. Så tycker Hassler och Palme et al. Hur tycker vi? GAS i pensionssystemet? För eller mot? Jag svarar direkt.
Mot.
För.
Det är nu man märker att jag inte har gått handels. Jag vet inte.
Du har kommit från någon pension, menar du?
Det också.
Du tycker ändå är det klokt, Peter. Varför?
Jag hörde bara utdelning.
Okej. Okay. Mattias, delar du Palme och Hasslers oro?
Ja, men jag tror det. Du hade ju någon podd.
Ja, men Zettergren var med.
Ja, och det tyckte jag var... Även om jag inte minns riktigt varför så landade jag i att det här nog inte var så genomtänkt. Mm. Plus att vi har ju en generell trend mot att spendera mer. Mm.
Hörrni, en utredning som presenteras i höst vill begränsa fritidsfisket till att enbart omfatta fiske med handredskap, exempelvis spön. Medan för det som kallas mängdfångstredskap, exempelvis nät, ryssja eller långrev, förbjuds för fritidsfiske. Helt fel menar exempelvis PM Nilsson som skriver på Dagens Industris ledarsida att förslaget är ett citat typexempel på när staten vill reglera friheter som fungerar. Så tycker han, vad tycker vi? Förbud mot fritidsfiske med långrev och nät. Är vi för eller emot? Jag svarar direkt.
De borde ha spö.
Mot? Du är mot också?
Ja.
Du är mot. Varför är du emot?
Ja, men jag gissar att PM vet vad han pratar om i det här sammanhanget.
Har du lagt nät någon gång?
Aldrig.
Vet du vad? Du borde komma ut någon gång. Nästa gång du kommer till Landsort ska vi lägga nät. Det är ju väldigt roligt att gå. Mm. Det är liksom som att öppna massa lotter och så får man...
Förra gången sa jag att jag skulle få se säl, men det...
Fick du se säl?
Nej.
Nej, jag pekade på att på den klippan brukar de vara.
Ja, precis.
Så var det. Tack för detta. Peter, du är ingen nätman heller.
Nej, men jag tycker att PM formulerade väldigt bra. Alltså, eller just så här, förstör inte en frihet som faktiskt fungerar. Alltså det här vardagsfisket, oavsett vad det sker med för redskap, står ju för en väldigt liten och oproblematisk del av det totala fisket.
Det är ju också så att de som metar upp med spö ska ju då registrera precis varenda fångst, så alla som står
liksom,
ja, och så ska vi få vakter längs ja, vad var det han skrev, att det går svensk kust går 24 varv om jorden, så lycka till.
Så man får upp en liten tusenbröder där bland abborra, så ska man ringa in och säga att nu fick jag upp 200 gram här.
Ja.
Herregud. Hörrni, det kommer säkert skapas en app för det, misstänker. Det blir dags för mitt favoritmoment nu. Det är det som vi kallar, är du smartare än en ledarskribent? Det innebär att vi fortsätter in i den nordiska urskogen med alla sina hemligheter och hemskheter. För nu kan det bli riktigt, riktigt otäckt. Och det är snabbt. Hissnande kunskapsluckor kan öppnas i mossan. Djuriskt grymma motsättningar kan blottas mellan deltagarna. Och inte minst riskerar vi att få en vinnare som gör det som alla myter och legender varnar för. Tar sig själv på för stort allvar och sålunda sätter sig upp mot ordningens verkliga makter. Med känt resultat. Konkret ska vi nu helt enkelt kolla vad våra ledarskribenter vet om de ämnen de precis ägnat den senaste timmen åt att tycka så jävla mycket om. Och ni där hemma i lurarna kan också vara med och kolla. Och går det bättre för er än vad det gör för Paulina, Mattias och Peter, då är ni just smarta ledarskribent och då är ni alltså överkvalificerade för vårt jobb och kan sikta på att bli kontoadministratörer på Sveavägen 68. Reglerna kan ni, man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chans innan läst färdigt frågan så får man det. Men då slutar jag läsa och man riskerar minuspoäng. Ett svar per fråga och vinnaren får samla vitmossa till redaktionens adventsljusstake. Hur gick det senast? Vi hade lite snorre, vi hade lite urbanalin, lite allt möjligt. Paulina vann då. Mm. Lite riggade frågor, mycket latin och sånt, men ändå. Mm. Peter tillbaka. Mattias lurar, som alltid i vinnarhålet. Allt kan ske. Är ni redo?
Mm.
Oh ja.
Vi har pratat SDs landsdagar. Några frågor om detta parti, Sverigedemokraterna alltså. Tillkomsthistorien 1988 är ju lite stökig, men klart i alla fall att två tidigare partibildningar var inblandade. Det ena av dem heter Sverigepartiet. Vad heter det andra partiet som alltså var Sverigedemokraternas föregångare?
Mm. Gud, jag har ju sett den här dokumentären.
Ja, det är med där. Man kan ha läst vitboken också.
Jag har läst han David Bas. Heter han så?
Mm, han på Expressen.
Mm. Mm.
Alltså Sverigepartiet
var det ena. Vad heter det andra partiet som var föregångare?
Peter! Var det Nordiska rikspartiet?
Nej, det var ett rent nationalsocialistiskt parti som fanns länge efteråt, som leddes länge av Vera Oredsson.
Mattias, var det Skånepartiet?
Nej, det var det inte.
Och Paulina, de finns fortfarande.
Nej, svaret var Framstegspartiet, som utgick då från 60-talets medborgerlig samling som fanns på den tiden då. Nu söker jag en sverigedemokratisk politiker, numera tyvärr avliden, kom in i riksdagen för partiet 2010, blev vilde 2011 och dog blott 24 år gammal i september 2012.
Ja, jag minns honom, men jag minns inte vad han hette.
Han dog tyvärr på grund av missbruket. Ja. Missbruk kan vara öppen med medierna. Var 24 år gammal.
Hemskt.
Oh.
Ni minns säkert den här tragiskt bortgångna unga man. Han hette William Petzell.
Just det.
Mm.
Nu söker vi en annan sverigedemokrat som kom in i riksdagen 2010. Han var under de första åren partiets ekonomisk-politiska talesperson. 2019 blev han uppmärksammat för att en kvinna han hade en relation med fick lämna sina politiska uppdrag för Socialdemokraterna eftersom Socialdemokraterna ansåg att Sverigedemokraterna var, citat, ett parti som står så långt från socialdemokratiska värderingar som man möjligt kan komma. Vad hette denna politiker som det var så olyckligt att bli kär i, som alltså mellan 2010 och 2012 var partiets ekonomisk-politisk talesperson?
Det här minns jag inte alls.
Jag minns den historien, men inte...
Ni minns inte detta? Ja. Nej, han hette, eller heter det, Johnny Skalin.
Mm.
2012 ersattes Johnny Skalin av denna politiker som ekonomisk politisk talesman. Det är en politiker med bakgrund i Liberala ungdomsförbundet som senare alltså blev sverigedemokrat men lämnade både riksdag och parti 2012. Vem var denne?
Mattias? Var det Kent Ekeroth?
Nej, det var inte Kent Ekeroth. En tidigare luffare som alltså blev ekonomisk politisk talesperson och lämnade 2012.
Paulina. Erik Almqvist.
Ja, det var det. Och det därmed delas... Kanske en gammal luffkompis till dig?
Nej.
Nej,
aldrig träffat honom.
Nej.
Orsaken till att han lämnade var det som media blev känt som järnrörsskandalen. En film som publicerades av tidningen Expressen visade en festkväll i Stockholm då bland annat Almqvist medverkade. På vilken gata i centrala Stockholm utspelades i huvudsakligen denna skandalhistoria?
Paulina
först.
Vasagatan.
Det var fel. Mm-hmm. Peter. Ja.
Va?
Kungsgatan.
Rätt. Det var Kungsgatan.
Hur var Peter före mig?
Oj, var det kan Stockholmsgatan, Peter?
Okej.
Okay. Han var det. Jag hörde det.
Ja.
Du kan revanschera det nu. Vad heter Sverigedemokraternas nuvarande partisekreterare?
Ja, du.
Peter.
Peter?
Ja, han heter ju Mattias. Han har barn med Rebecka Fallenqvist. Mattias Johansson. Och dubbelnamn. Kan jag få rätt för det?
Du får rätt för det. Det är Mattias Bäckström Johansson. Du går upp ledning med 2 poäng. Mattias, det är
han hade babybjörn.
Han hade babybjörn.
Vad snällt då det att du gav poäng till ett...
Nu lämnar vi Sverigedemokraterna. Det blir bara dålig stämning och sånt. Det brukar bli det när man pratar Sverigedemokraterna. Vi har pratat högskoleprov och betyg. Från slutet av 1800-talet fram till 1960-talet användes ett 7-gradigt betygssystem där betygen skrevs i form av bokstäver. Med vilken bokstav eller bokstavskombination skrevs icke utan beröm godkänt?
Paulina. I, U, B, G.
Det var det inte. Du tänkte på att icke utan beröm godkänt blir I, U.
Peter.
Ja, verkligen.
Peter.
B, A.
Det var helt rätt, Peter, och det var faktiskt med beröm godkänt. Nästa betygssystem blev det senare så utskällda relativa betygssystemet med siffror. Hur stor andel i procent skulle enligt systemet nå upp till högsta betyget, en femma?
Paulina? 10%.
Det var fel.
Peter? 15.
Det var fel.
Mattias, 12,5.
Nej, det var bara 7% som fick femmer och lika många som fick ettor.
Oj, var jag så duktig alltså?
Femmorna är slut.
Från 90-talet fram till början av 2010-talet hade vi ett annat betygssystem. Vad hette det högsta betyget då?
Paulina? MVG.
MVG. Tänk om du hade fått någon sån någon gång.
Mm.
Hörrni, högskoleprovet anordnades för första gången 1977. Men fram till 1991 var det bara en viss grupp som fick skriva. De som kvalificerades genom den så kallade 25-4-regeln. Vad innebär bara 25-4-regeln?
Oj.
Den här kvarstod faktiskt som urvalsgrupp till universitetet fram till 2008.
Mattias? Det är ju något med 25 år och arbetslivserfarenhet. Var det att man skulle istället för betygssystemet?
Du får rätt för det. Man skulle vara minst 25 år och man skulle ha minst 4 års arbetslivserfarenhet. Ja. Så det var snyggt.
Tyckte det var väldigt snäll.
Du kunde ju inte ens efternämna.
En fråga till om högskoleprovet. 1996 genomfördes en förändring där delprov som benämndes AO togs bort efter kritik för att vara för slumpartad. Vad innebar denna AO-del som alltså försvann 1996?
Paulina. En uppsats.
Nej, det var det inte.
Mattias, var det allmän orientering med samhällsfrågor?
Precis, det var alltså då, ja, det vi håller på med idag.
Ja.
Hörrni, vi har pratat troll i Soseskogen. Några frågor om troll. Då tänker vi förstås, John Bauer. Han omkom i blott 36 år gammal när fartyget Per Brahe förliste. Var skedde denna tragiska sjökatastrof?
Paulina
först.
I Vättern.
I Vättern. Då går du upp på 3 poäng, precis som Peter.
Ja, jag kunde svaret.
Jag med.
Ja.
Vad heter, vilken ö var de på väg till?
Visingsö.
Gud vad hittar inte jag. Per Brahe bärgades för övrigt sen. Vad hette Kerstin Ekmans roman från 1988 om trollet Skords liv och levnad från medeltid in i industrialismen? Jag tror vi haft den här boken uppe tidigare faktiskt, men jag är ju en Kerstin Ekman-vän av stora mått.
Jag började på en av hennes böcker, men det var...
Det var långa meningar. Och...
Ja, det var för svårt.
Ja. Ingen som har läst den här, Trollet Skord. De heter Rövarna i Skuleskogen. Mm-hmm. Nu ska vi höra på en reklamfilm med trolltema. Och jag vill veta helt enkelt vem som är avsändare för den här reklamfilmen. Är ni med?
Mm.
Mm.
Jag är troll. Men det innebär inte att jag är ett nättroll för det. Nej, alltså för allt jag skriver det gör jag faktiskt i mitt eget namn. Alltså det är jättelätt att gå ut och sprida hat och hot kring sig om man är anonym. Sådär som nättrollen gör.
Paulina.
Paulina, vem är avsändare?
Socialdemokraterna.
Det var fel, vi fortsätter lyssna.
Visste du att nättroll är inga riktiga troll?
Ja.
Vem var det som hade denna uppbyggliga reklam? Vem var avsändaren?
Visst får man inte minuspoäng på såna ljud?
Nej, det får man inte. Nej.
Mattias? Var det Statens medieråd?
Det var fel.
Ja.
Men det var väldigt rolig gissning.
Ja.
Mm. Peter.
Peter.
Alltså jag vet att Telia håller på väldigt mycket med näthat och sånt där. Så jag säger Telia.
Ni säger Telia, Socialdemokraterna och Statens medieråd. Svaret är vår kära konkurrent Dagens Nyheter.
Ja.
Såklart.
Såklart.
De haft någon känd chefredaktör?
Inte vad jag vet. Avsluta när man talar om trollen.
Paulina.
Mattias.
Ja. Paulina först.
Så står de i farsten.
Och där ryckte du åt i ledningen. Vi tar ett sista troll. Nu söker jag då inte trollets namn, utan personen som är bakom trollet.
Hej alla barn!
Mattias.
Peter.
Mattias först.
Ja, det där var ju Sven Melander.
Det var det.
Det där är ju en 70-talistfråga, så kan du inte göra.
Och du är född 1980.
81 faktiskt.
Hörrni, det här var ju rasande spännande. Vad kul fråga du har idag, inte sant? Nu återstår bara ett moment. Det är det vi kallar, är du smartare än åttondeklassare? För jag har återigen fått hjälp av några prao-elever. Den här gången heter de Sara och Olof som har skrivit frågorna utifrån vad de har lärt sig hittills under årskurs 8 i gymnasiet. Stort tack Sara och Olof.
Årskurs 8 i gymnasiet?
Nej, förlåt. Årskurs 8 i skolan. I grundskolan. Stort tack. Har man gått 8 år i gymnasiet, då har man gått länge. Stort tack Sara och Olof. Och jag kan berätta att det är rekordjämnt. Petra har 3 poäng, Mattias har 3 poäng, Paulina har 4 poäng. Då börjar vi med en närmast vinnerfråga. Hur många länder har Storbritannien inte erövrat?
Av vad då? Av alla länder?
Av alla länder. Detta lär man sig i årskurs 8. Hur många länder? Närmast vinner.
Hur många länder finns det i världen? Kan någon...
Det ska man också kunna ifall man går i 8. Ja.
147.
147 har de inte erövrat. Mm. Vad säger du, Paulina?
100.
100. Vad säger du, Peter?
125.
Svaret är 22, så det här tog Paulina hem.
Va?
Och av de här 22 länderna så är faktiskt Sverige ett.
Mm.
Vi tar en till och nu ska vi in på kemi.
Oj då.
Detta ämne är flytande i rumstemperatur och används i batterier och i giftigt större mängder. Vilket ämne, grundämne, frågar jag efter
nu. Vad sa du nu? Det var...
Flytande i rumstemperatur, används i batterier och i giftigt i större mängder.
I större mängder?
Ingen som bor...
Ni
kan få också den kemiska beteckningen för att, som en till ledtråd. HG.
Peter.
Peter.
Kvicksilver.
Där kommer naturvetaren.
Mm.
Ska vi ta en matematikfråga, tycker jag. Då undrar jag, vad är tredje roten ur 27?
Peter.
Peter.
3.
Just snyggt, det. Då går du också upp på 5 poäng.
Det stämmer.
Ja.
Mm. Tar vi en biologifråga. Vilken typ av celler kan reparera vävnad och bli till andra celltyper?
Paulina. Mattias.
Paulina först.
T-celler.
Nej, du har fel.
Stamceller.
Helt rätt. Nu har vi bara en enda fråga kvar och Peter och Paulina har då 5 poäng var. Mattias har 4 poäng så vi kan liksom få en trippel här. Alltså då. Hur varmt behöver havet vara för att en tropisk storm eller orkan ska bildas? Nu tar vi väl närmast vinner igen bara. Du ser övergiven ut.
Ja, men så här, alltså, ja.
Dra på med någonting. Hur varmt måste det vara?
Är det närmast vinner?
Ja, eller? Det är närmast vinner.
Peter.
Ja.
25.
25 säger Peter.
Paulin, 20.
20. Vad säger du, Mattias?
Ja, 27.
Då är det faktiskt så att Mattias har helt rätt, så att han får en 5 poäng. Så det är då alla slutar på 5 poäng. Och då har vi en utslagsfråga som lyder så här. Vad är för närvarande medlemsavgiften i Moderaterna per år? Observera, inte för nya medlemmar, för då får man lite rabatterat. Men vad betalar man varje år för att vara med i Moderaterna?
Närmast vinner, eller?
Närmast vinner.
Mattias? 250.
250 tror Mattias.
Mm-hmm. Det här var faktiskt uppe. Det var en motion på SDs landsdagar om att sänka, att förändra medlemsavgifterna. Och då nämndes det, jag tror att det är 250. Jag säger också 250.
Man får inte svara samma.
249,50.
Det är 249,50.
Och då säger jag 251.
Rätt svar är 250. Och därmed är det Mattias som dagens vinnare. Oerhört starkt, Mattias. Och framförallt att du vågade så snabbt svara där. Liksom. För det är ju det som avgör här. 250 slog du till med.
Ja, jag var liksom 350, 250. Ja.
Och ändå betalar du varje år, men du vet inte.
Ja.
Naturligtvis betalar ingen här medlemsavgift i Moderaterna. Jaha, Peter, det var allt jag hade bjudit på idag. Var det trevligt?
Ja, det var ju rafflande. Jag är helt slut.
Mattias spurt där alltså. Så passa på att säga tack Sara och Olof för att ni hjälpte mig med frågorna.
Tack.
Men jag är ju seg, så jag var ju liksom seg i alla starter när alla kunde allt. Så.
Stort tack Mattias Svensson. Ja, förlåt, Peter ville säga
någonting. Det här är ju väldigt typiskt. Jag var ju på ett musikquiz igår kväll. Vi tappade ledningen på sista kategorin.
Mm. Hörrni, det har blivit en rekordlång podd. Vi måste verkligen sluta nu. Stort tack Peter Wemblad för att du medverkade idag.
Tack.
Stort tack Mattias Svensson för att du medverkade idag.
Ett nöje som alltid.
Stort tack Paulina Neuding för att du medverkade idag.
Tack så mycket.
Och stort tack till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter eller rättelser kring det vi precis har diskuterat. Men också med idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila till ledarsidan@svd.se. Dagens producent heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.